Välkomna till podden Gammelgrav. Jag heter Sara Sundefelt. Sitter här med författare Erik Nilshammar.
Hejsan.
Hejsan. Idag ska du och jag prata om Värmlänningen.
Mm.
Din fjärde berättelse i nya novellsamlingen.
Mm.
Varför heter den Värmlänningen?
Den heter det därför att den handlar om flottning. Som var en vanligt förekommande företeelse här för ett antal år sedan. Och för att många av dem blev ryktbara och legendariska för sin skicklighet.
Mm.
Och våghalsighet.
Mm. Skogsindustrin som fanns här i Hälsingland och egentligen i hela norra Sverige innebar ju en stor inflyttning av arbetskraft.
Mm.
Vad tänker du kan ha uppstått i de här mötena mellan människor som i och med den här inflyttningen?
Det kunde nog vara både varma känslor och lite mindre varma känslor eftersom ja, det var ju den tidens arbetskraftsinvandring och det kunde säkert uppstå en viss friktion mellan lokalbefolkningen och de som flyttade in och de som rörde sig efter älven och sällan blev kvar speciellt länge på samma plats.
Någonting annat som finns i den här berättelsen då, förutom värmlänningar och flottning, det är ju en ål.
Mm.
Eller ålar. Jag tycker att ålar är ett väldigt fascinerande djur.
Mm.
Finns ju bland annat i Kerstin Ekmans Händelser vid vatten. Mm. En ål i en brunn.
Mm.
Hur vanligt tror du att det var att man hade ålar i brunnar?
Sägs ju att de ofta kastar i en ål i brunn för att rena vattnet så att säga. Men eftersom ålen är ett så märkligt djur, man har ju faktiskt inte funnit dess DNA eller exakt på det sätt som den fortplantar sig så vet man väl inte riktigt vad det där kunde få för konsekvenser. De pratar ju om brunnsgubben.
Mm.
Man kan ju undra om det finns en koppling däremellan.
Ja, det sägs ju att ålen kan bli väldigt, väldigt gammal.
Mm.
Och att man än idag kan hitta ålar som har överlevt i brunnar.
Somliga påstår att man fortfarande kan hitta brunnsgubbar också.
Värmlänningen. På gården där jag bodde som liten fanns det en gammal brunn. Den hade använts någon gång långt tidigare, men var sedan många årtionden förseglad med en kraftig lucka. Källådan hade blivit skämd. Vattnet var otjänligt och dög inte ens åt kreatur. Gården hade istället blivit ansluten till den kommunala vattenledningen. Ibland kom dock det gamla vattenhålet på tal. Min farbror hade någon gång hävdat att de fångat en ål som de kastat ner i brunnen för att rena vattnet. Och tydligen hade den klarat sig. De hade legat på mage och kikat ner i brunnen och sett hur den simmade vid ytan. Ålen var ett märkligt djur, hade han sagt. En nästan magisk varelse som tog sig ända bort till Sargassohavet för att leka och dö. Sedan återvände nya ålar över Atlanten och tog sig ända upp till Ljusnans biflöden. Hur de kunde hitta var en gåta. Innan kraftverkens tid hade det funnits ålhus nästan överallt. Ålen var en delikatess men också omgärdad av mystik. Det sades att den helst åt av drunknande lik. Om en ål fick i sig ett helt människohjärta kunde själen vandra över till den svarta vattenormen. Den slutade då att vara ål och försökte bli människa. Det hade i gamla tider berättats om märkliga varelser som kommit upp ur vattnet längs Ljusnans stränder. Hälften ål, hälften människa. Min farbror hade berättat om liket från en omkommen flottare som försvunnit. När det till slut hittades var kroppen fylld av ett svart krälande nystan Jag hade drömt mardrömmar om det i veckor efteråt. Att det fortfarande skulle kunna finnas en ål i den gamla brunnen gjorde det inte mindre spännande. Enligt min farbror skulle den ha varit vid liv när de till slut förseglade luckan. Ålar kunde bli över 100 år. Kanske levde den fortfarande. Historien hade gjort att jag många gånger legat på brunnslocket och försökt kika ner mellan de smala springorna. Naturligtvis hade jag inte sett någonting, men ibland hade jag tyckt mig höra ljud, rörelser i vattnet. Kunde det vara ålen som fortfarande simmade runt i brunnens mörker? En dag, många år senare, när jag hälsade på min pappa, som fortfarande bodde på gården, såg jag att locket över brunnen hade börjat ruttna. Det skulle kunna förorsaka en olycka om någon ovetande ställde sig där och locket brast. Brädorna i luckan behövde bytas. Men så kom jag ihåg det som min farbror berättat om ålen som släpps ner. Kunde den fortfarande vara vid liv? De smala springor som tidigare funnits mellan brädorna hade på sina ställen vidgats av förruttnelsen. Jag la mig på locket och kupade händerna runt ansiktet för att bättre kunna se. Men därunder fanns bara mörker. Som om ett oändligt tomrum öppnat sig under mig. Jag la örat mot springan, höll andan och lyssnade. Jag hörde svaga ljud. Droppar som föll i vattnet och skapade ett kort eko mot brunnens stensatta väggar. Då hade den i alla fall inte sinat. Och med ens kände jag mig fast besluten att ta reda på om ålen fortfarande levde. Jag hämtade en lång fiskelina med en krok i ena änden som jag agnade med en fet slingrande dagmask. Sedan pillrade jag försiktigt ner den i springan och lät den långsamt sänkas ner i dunklet. Decimeter efter decimeter. Till slut kände jag att dess vikt blev mindre. Den hade nått vattenytan. Jag skulle precis sänka den ytterligare när ett kraftigt ryck kändes. Reven skar in i min hand och brast. Häpen kände jag den viktlösa linan i min hand och såg på det blödande jacket. Jag slängde mig ner på brunnslocket och la örat mot springan. Det hördes ett plaskande läte, som om någonting riktigt stort befunnit sig där. Men det var kanske ekot som förstärkte ljudet. En ål kunde väl bli en meter lång och kanske väga några kilo på sin höjd om den hade gått om föda. Ner i en brunn fanns det inte mycket att äta. Men ålen var vid liv och den var uppenbarligen hungrig. Jag sörjde att min farbror sedan länge var avliden. Det hade varit roligt att berätta nyheten för honom. Men min pappa levde ju fortfarande. Han skulle nog bli förvånad över fångsten. Jag hämtade en kofot och ficklampa och snart hade jag lyckats avlägsna de grova plankorna. För första gången på över 50 år var brunnens försegling bruten. Framför mig öppnade sig nu det svarta hålet ner mot underjorden. Jag tände ficklampan och lyste ner i djupet. Brunnens väggar var stensatta med natursten som varv efter varv ringlade sig mot botten. Men det var svårt att se någonting. Där nere härskade mörkret. Endast svaga speglingar av himlen ovanför kunde anas i den svarta blanka ytan. Batterierna i ficklampan var väl för dåliga, men det spelade mindre roll. Jag hämtade mitt kastspö och fäste en lite grövre trekrok i gäddtafsen på den grova linan. Nu skulle den inte ha en chans. Frågan var bara hur jag skulle få upp den ur brunnen. Den var kanske för tung för att lyfta i linan. I värsta fall fick jag stoppa ner en stege och hova upp den från botten. Stensättningen verkar vara hel, så det var nog ingen risk att brunnen skulle rasa. Det var ändå ingen lockande tanke att tvingas klättra ner, men det fick i så fall vara värt omaket. Kanske skulle jag komma med i tidningen. Så efter att ha hämtat stegen och hoven skred jag till verket. Med stor spänning såg jag hur den krälande dagmasken försvann ner i brunnen medan jag matade ut lina. Ett svagt plums hördes då den slog ner i vattnet och sjönk. Mina nerver var på helspänn. Senast hade den ryckt av lina med en gång. Men nu hade jag annan utrustning. Nu skulle den få en match. Sekunderna gick och blev till minuter. Men ingenting hände. Kanske sov den. Eller också var den mätt. Möjligen hade den blivit skygg av att locket avlägsnats och att mer ljus strömmade ner i brunnen än vad som varit fallet de senaste 50 åren. Jag fortsatte tålmodigt att pirka efter ålen i en timme innan jag gav upp. Det var säkert bättre att vänta till senare, när det blivit mörkt. Jag lät den maskade kroken ligga kvar nere i brunnen och la kastspöet några meter ifrån. Istället gick jag in i boningshuset. Pappa hade nyss kommit hem från skogen och frågade nyfiket vad jag höll på med. Jag berättade att brunnslocket ruttnat och att jag höll på att undersöka om ålen som farbror berättat om fortfarande levde. Han nickade och sa att han många gånger tänkt på att locket borde lagas men att det glömts bort. Han såg tvivlande på mig när jag berättade om den brustna linan. Jag skrattade och sa att det kanske var brunnsgubben som ryckte av den. Brunnsgubben var någonting man skrämde barnen med förr i tiden för att de skulle hålla sig därifrån. En brunn kunde vara en dödsfälla. Pappa verkade inte tycka att det fanns någon komik i pratet om brunnsgubben. Istället ondgjorde han sig över att det saknas så mycket folkvett nu för tiden. Folk var mer medvetna om farorna förr eftersom de fanns i vardagen, hävdade han. Idag var vi så skyddade av lagar och restriktioner att vi tappat förmågan att själva räkna ut vad som utgjorde en fara. Därför fick vi allt se till att fylla igen brunnen så fort som möjligt. Då skulle problemet vara löst en gång för alla. När min pappa väl kommit in på hur det var förr så kunde han sällan släppa det. Så han fortsatte ondgöra sig över ungdomens förklening och kom snart in på flottningen av timmer och hur det gått till. Ett tungt och farligt arbete att utföra. Såväl utsatta som oförsäkrade hade de varit, men de hade minsann rätt sig bra ändå. Både han själv och min farfar hade periodvis varit flottare. Jag kom då att tänka på historien som min farbror berättat om flottaren som drunknat. Han som de hittat med ett krälande nystan av ålar i sin kropp. När jag frågade om händelsen tystnade pappa med ens och såg på mig med allvarlig blick. Sedan började han berätta. Det hela hade skett någon gång på 20-talet när min farfar varit flottare i Ljusnan. Samma vår hade det kommit flottalag från Värmland. En säregen samling råbarkade sällar som snabbt gjort sig kända för att vara skickliga och helt orädda inför de faror som lurade. De hade också gjort sig kända för sina våldsamheter och för sitt superi. Det hade resulterat i åtskilliga handgemäng i flottabarackerna. En av dessa män kallades helt enkelt Värmlänningen. Och han var den bästa flottaren av dem alla. Det sades till och med att han ingått en pakt med djävulen och att det var så han vunnit sin skicklighet. Vid något tillfälle ska det ha hänt att Värmlänningen uppvaktade en av flickorna i byn. Det var naturligtvis någonting som inte sågs med blida ögon. I samma veva hade det uppstått en enorm timmerbröt i Ljusnan och ju längre tiden gick, desto mer byggdes den på. Till slut var den tiotalet meter hög och 1 kilometer lång. Ett plockepinn bestående av tusentals timmerstockar där de spänningar som skapades av det strömmande vattnet var enorma. En livsfarlig rävsax att ge sig in i med flotta haken. Trots att det erbjöds bra förtjänst var det ingen som vågade försöka sig på att lösa knuten. Bröten växte sig allt större och man beslutade sig till slut för att spränga. Men då hade värmlänningen sagt att han var villig att försöka och strax var han ensam ute med flottarhaken i det svällande berget av timmer. Han arbetade ensam och frigjorde stock för att få bröten att lösas upp. Alla var säkra på att han skulle gå en säker död till mötes, men till slut hittade han den stock på vilken timmerbröten hängde och fick den att släppa. Han blev med ens ett ryktbart namn efter Ljusnans stränder. Alla pratade om värmlänningen som helt på egen hand baxat upp storbröten. Detta var någonting som hade retat flottarna från trakten ytterligare. När värmlänningen återgav sig i kast med arbetet hade han strax därefter förolyckats under märkliga omständigheter. Somliga sa att de sett ytterligare en flottare vid hans sida den dagen. Men ingen visste vem det var. Andra menade att det var djävulen som syns när han var på väg att hämta hem värmlänningen. Hans kropp återfanns inte förrän våren därpå. Den hittades på grunt vatten med buken full av ål, precis som min farbror berättat. Här tystnade pappa innan han lite mer trevande fortsatte. De hade hittat värmlänningen inte långt från vår gård. Han hade legat bakom stenkistan i det grunda bakvattnet nedanför gammelgrav. Hans ansikte var oväntat välbevarat medan resten av kroppen var svårt sargad. Han hade legat med öppna ögon och blickat upp mot byn. Precis som om han varit på väg att möta någon där men inte orkat ända fram. Buken var full med feta ålar. De hade ätit honom inifrån. Till och med hjärtat var borta. Innan jag hunnit fråga någonting mer fortsatte pappa. Han hade egentligen inte tänkt berätta, men nu gjorde han det ändå. Pappa hade den föregående sommaren ropat in en låda med gamla brev på en auktion. Tänkt att frimärkena kanske var värda något, men sedan fascinerats av det som stod skrivet i breven. Ett var från en man till en av de kvinnor som då levde i byn. Han hade gjort vissa efterforskningar och funnit att mannen som skrivit var värmlänningen. Pappa tyckte att jag borde läsa det själv. Snart låg det ett gammalt tummat brev på köksbordet framför oss, adresserat till en kvinna i byn. Det var svårt att tro att de siliga bokstäver som täckte det gulnade pappret var skrivna av en kallhamrad buse. Inte heller det han skrev tydde på något sådant. Det verkade som om värmlänningen och kvinnan hade haft en nära och kärleksfull relation där de planerade för en framtid någon annanstans. Värmlänningens plan var att vinna ryktbarhet och få ihop tillräckligt med pengar för att de skulle kunna ge sig av efter sommaren. Vad som än hände bedyrade han att hans hjärta alltid skulle tillhöra henne. Min pappa såg märkbart tagen ut, vilket inte riktigt var likt honom. Men han var inte klar med detta. Han hade väl burit på dessa tankar under en lång tid och ville nu få dem ur sig en gång för alla. Han harklade sig och sa till slut: "Jag tror att det var din farfar som dräpte värmlänningen." "Va?" "Jag hittade ytterligare ett brev," sa pappa lågt och la fram det på bordet. jag tittade frågande på det ålderdomliga kuvertet där en kvinna skrivit ner adressen till värmlänningen och såg att den var överstruken och återsänd. På kuvertet hade en posttjänsteman skrivit avsändaren avliden. På det gamla frimärket som var poststämplat på ortens postkontor tronade ett lejon som med tassen försvarade riksvapnet 3 kronor och vakande kastade en blick över axeln. Tanken att lejonets ansikte mer liknade en lömsk ål for genom mitt medvetande medan jag varsamt tog brevet ur kuvertet och vecklade ut det. Det var skrivet av samma kvinna som värmlänningen adresserat det första brevet till. Texten var full av smärta och ruelse. Hon berättade i vanmakt att de blivit påkomna, att de unga männen i byn planerade onda gärningar mot de tillresta flottarna. Hon bad att han skulle försvinna från orten. Hon fruktade för hans liv. Sedan stod namnen på de illgärningsmän som han måste akta sig för uppradade. Ett av namnen var min farfars. Jag satt mållös och tittade på min pappa som inte verkade vilja möta min blick, utan lät den istället leta sig ut genom fönstret. Skymningen hade sakta börjat lägga sig runt gården. Jag såg mot brunnen. På något sätt såg det svarta hålet mycket mer hotfullt ut i skymningsljuset. Som ett schakt rakt ner under jorden. Fiskespöt låg en bit ifrån, precis där jag lämnat det. Likaså stegen och hoven. Jag hittade henne i kyrkboken, sa pappa tankfullt. Var tog hon vägen då? Hon dog strax efter värmlänningen. Vad dog hon av? Enligt kyrkoboken så tog hon sitt liv. Det blev tyst. Vi satt på varsin sida av bordet och fingrade tankfulla på varsitt brev. Jag hade tappat lusten för att fiska i den gamla brunnen. Till sist bestämde jag mig för att i alla fall gå ut och hämta stegen och fiskeutrustningen. Dagen efter skulle brunnen fyllas. Utanför huset var det mörkt och lite fuktigt som det kan vara i augusti. Försiktigt närmade vi oss brunnen och när vi kom fram hukade vi oss ner. Kanske hade ålen nappat på kroken ändå. Lika bra att känna efter om det satt någonting i andra änden av linan. Jag sökte med blicken i skumrasket där fiskespöet borde ligga. Jag kunde inte hitta det. I gruset runt brunnshålet syntes märken som om någonting släpats mot kanten och fallit i. Vad som fan, utbrast pappa. Vi lyste med ficklampa ner i brunnshålet. Där mötte oss vattenspegeln som ett svart och orörligt öga. Vid ena kanten stack handtaget på spöet upp. Men det var ingenting som tydde på att en ål kämpade där nere för att komma loss. Allt var kusligt stilla. Jag får väl klättra ner och hämta spöet. Jag vet inte, sa pappa tvekande. Det är en sak till. Vadå? Ålen som de släppte ner fångades vid gammelgrav. Där de hittade liket. Samma sommar. Men du tror väl inte att... Jag har funderat på det där pratet om brunnsgubben som man hörde förr. Det kanske låg mer i det än vad vi vet. Sluta nu, sa jag och försökte skratta. Blodshämnd är inget att skratta åt. Jag tittade forskande på min pappa. Han såg gravallvarlig ut. Jag var nästan rädd. Jag tvekade. Inte kunde det väl vara möjligt. Värmlänningens hjärta, ålen från gammelgrav och den gamla skuldbördan som uppdagats. Sammantaget gav det ingen bra känsla. Jag klättrar då inte ner, sa pappa bestämt. Jag tycker att vi fyller igen brunnen på en gång. Jag kan gå och hämta traktorn. Men spöet då? Och ålen? Vad som än finns där nere så vill jag att vi begraver det. Men det var saken bestämd och han stegade iväg för att hämta traktorn. Jag stod ensam kvar och lyste med ficklampan ner i hålet. Så tyckte jag mig se en rörelse. En skugga skymtade under vattenytan. Det kan ju ha varit någonting som ficklampans ljuskägla skapade, men tänk om det verkligen simmade en urgammal ål där nere. Kroken satt troligen kvar i käften på den. Varför inte klättra ner och hämta spöet i alla fall? Då skulle det visa sig om någonting satt fast i andra änden. Jag kunde inte släppa tanken på den uppståndelse det skulle bli om så var fallet. Kanske skulle det till och med komma på tv. Lika bra att skynda sig innan pappa kom med traktorn, tänkte jag. Han skulle säkert inte tillåta att jag klättrade ner. Jag tog raskt stegen och stoppade ner den i brunnshålet. Den nådde vattenytan med ett litet plask och sjönk ner under vattnet ungefär en meter innan den slog i botten. Den räckte precis. Jag tog ett djupt andetag och började klättra ner med ficklampan i den ena näven. Den grå stensättningen omfamnade mig medan jag sakta tog mig allt djupare ner i brunnen, steg för steg. Kylan från vattnet omslöt mig med sina fuktiga armar. Jag huttrade till och stannade. Nu hade jag vattenspegeln strax under fötterna. Härifrån borde jag kunna lysa så att jag såg brunnens botten och allt som fanns mellan den och vattenytan. Men jag tvekade. Det var någonting som fick mig att låta bli. Breven som skickats mellan värmlänningen och kvinnan i byn. Fyndet av hans kropp nedanför gammelgrav. Och ålen som fångats på samma plats strax efter. Jag minns ju fortfarande det min farbror berättat om vad som hände med ålar som åt människohjärtan. Kalla kårar vandrade över min rygg medan jag lyste med ficklampan på brunnens väggar. Mäktiga gråstenar som staplats över källådern någon gång för mycket länge sedan. Fukten i stensättningen blänkte i ficklampsljuset. Men på vissa ställen var det mera oregelbundet. Det såg ut som om en hand dragits över dess yta. Som om någon försökt klättra upp. Synen gav mig kvällningar. Jag måste upp. Kylan ner i brunnen var förlamande. Jag tog med min fria hand tag i spjälan ovanför huvudet och skulle precis skjuta ifrån med ena foten. Ett plask. En skugga sköt fram i det flackande ficklampsljuset. Hela min kropp ryckte till av förskräckelse. Någonting hade dykt upp ur vattnet bakom mig. Foten slant. Ficklampan föll ur min hand, slog emot stensättningen och slocknade när den med ett plask föll i vattnet. Det blev kolmörkt. Vattnet under mig kokade av rörelser. Ett väsande ljud studsade mellan brunnens väggar. Det fanns någonting där. Jag hävde mig panikartat upp och började klättra mot den stjärnklara himlen ovanför. Plötsligt högg någonting tag i mitt ben. Jag sparkade vildsint för att komma loss. Foten träffade någonting. Ett nytt väsande. Jag sprang upp för stegens spjälor. Fötterna slant. Till slut kom mitt huvud äntligen upp i det fria. Jag hävde mig över kanten och blev liggande bredvid brunnen ett ögonblick innan jag reste mig och sprang till huset. Inte förrän jag kom fram till ytterdörren stannade jag och tittade mig skräckslaget om. Det var mörkt, men ljuset från gårdens utebelysning var ändå tillräckligt för att brunnen kunde anas. Jag hörde hur traktorn närmade sig och snart svängde pappa upp framför huset med en fullastad vagn med fyllnadsmassor. Han vinkade åt mig att följa efter. På darrande ben närmade jag mig åter den svarta öppningen till underjorden. Det var som pappa sagt. Vad som än fanns där nere så måste det begravas. Traktorn körde fram till brunnen, svängde runt och backade mot hålet. Jag stod på avstånd och såg hur pappa klev ur traktorn och drog upp stegen innan han till slut började tippa schaktmassorna ner i brunnen med ett skrapande läte. Sedan åkte han och hämtade ytterligare ett lass. Till slut var brunnen fylld. Jag andades ut och funderade på om jag skulle berätta om det som hänt där nere i brunnen eller inte. Pappa kanske skulle bli orolig. Han hade verkligen tagit illa vid sig av de där breven och min farfars eventuella skuld. Kanske bättre att bara låta begrava det i tysthet. Jag gick försiktigt fram och kunde konstatera att brunnen var fylld. Jag greppade hoven och tog tag i stegen men hejdade mig. Stegen var blöt. Inte bara den del som stått nere i brunnen utan hela stegen. Det hade inte hunnit bli daggvått och jag hade ju inte nått ner med fötterna i vattnet. Så lite konstigt var det. Tankfullt fortsatte jag bort för att ställa in redskapen där de hörde hemma. Jag var fortfarande skärrad av det som skett. Det var svårt att skaka av sig det. Mörkret gjorde det inte enklare. Jag önskade att jag haft kvar min ficklampa. Lamporna på boningshuset lyste inbjudande. I det svaga ljuset såg jag någonting ligga på marken en bit bort. Det var ett fiskespö. Jag gick häpen fram och lyfte upp det. Det var samma spö som legat nere i brunnen. Hur var det möjligt? Häpen tittade jag på fiskedonet och såg att reven var utdragen. Linan försvann bort i mörkret. Försiktigt började jag veva in, men den satt fast i någonting. Återigen kände jag den förlamande känslan som jag känt nere i brunnen. Jag tog ett hårdare tag i spöet och försökte rycka loss kroken, precis som det varit ett bottennapp. Långsamt gav reven med sig och började rulla upp sig på spolen medan jag vevade. Det verkade som om någonting fortfarande satt fast. Någonting som lät sig släpas med över marken. Till slut låg det framför mina fötter. I det svaga ljuset från boningshuset såg jag den blänkande köttklumpen. Och jag förstod med ens vad det var. Värmlänningens hjärta.
Du har lyssnat till podden Gammelgrav med noveller av Erik Nilshammar. Läser gör Magnus Johansson och producerat har Erik Thoresson gjort. Jag heter Sara Sunnefelt. Tack för att du har lyssnat.